Hej och välkommen till det sjätte avsnittet av Näringslivspodden. Jag heter Katarina Barter och det är vi på Vesper Promotion som står bakom den här podden. I det här avsnittet träffar vi Göran Westerberg som är vd på Rusta. Rusta har sitt huvudkontor här i Infracity i Upplands Väsby. Och Rusta har de senaste åren haft en stark tillväxt och det är spännande att följa deras utveckling. Göran har tidigare arbetat inom IKEA-koncernen som bland annat affärsområdeschef och även haft olika chefsroller i Indien. Erfarenheter som han kan använda hos Rusta då de har inköpskontor just i Indien och Asien står för en stor del av inköpen. Under intervjun pratar vi också en del om kvalitet och socialt ansvar som Rusta har arbetat mycket med. Och Göran menar på att det går att förena lågt pris, kvalitet och socialt ansvar. Socialt ansvar och entreprenörskap är också temat för näringslivsdagen som vi på Vesper Promotion arrangerar den 22 oktober. Vill du veta mer om det, besök vår hemsida www.vesperpromotion.se. Men nu, här kommer intervjun med Göran Westerberg, inspelad en måndag i slutet på maj. Varsågoda! Välkommen hit Göran Westerberg, vd för Rusta. Berätta lite, vem är du?
Jag är en detaljhandlare i grund och botten. Jag är uppväxt i en detaljhandelsfamilj. Började jobba extra tidigt i lokala ICA-butikerna som fanns runt omkring mig. Och sen på den vägen var det. Så att hunnit passera stora företag som IKEA till exempel på vägen då till. Och till slut nu vara vd då för ett av Sveriges mest spännande detaljhandelsföretag.
Och för 3 år sedan då blev du vd för Rusta och hade då varit vice vd sedan 2011. Under din ledning har Rusta lyft försäljningen och resultatet till rekordhöga nivåer och lanserat i Norge dessutom. Mm. Vad är framgångsfaktorn enligt dig?
Ett väldigt bra grundmaterial till att börja med. Jag tror det var det som slog mig med Rusta när jag fick frågan egentligen från början då att ta över som vd. Många av grundpelarna i Rustas affärsidé och det man har är väldigt, väldigt sunda. Och jag kände igen mig mycket från... Jag har jobbat över 10 år på IKEA som är ett av liksom Sveriges stora ikonföretag. Och mycket av det som var styrkorna hos IKEA kan jag känna igen på Rusta. Och sen oerhört bra medarbetare. Alltså imponerande bra medarbetare som lyckas genomföra... Som den riktningen som jag har pekat ut på ett helt fantastiskt sätt. Så jag tror att kombinationen, en bra affärsidé, en bra nisch som man har hittat länkat med väldigt bra anställda. Jag har nog gjort det möjligt.
Mm. Vad tog du med dig från dina erfarenheter hos IKEA?
Att jag tror att den första lektionen tror jag med all detaljhandel är att man måste bestämma sig för om man ska sälja dyrt eller om man ska sälja billigt. Så. Och här är ju IKEA och H&M och andra framgångar, liksom stora framgångar, de är ju väldigt tydliga och det är Rusta också. Vi är ett lågprisföretag. Vi tror att de flesta människor har ont om pengar i någon mån så, och är intresserade av att göra en bra affär. Och där är Rusta supertydlig. Så det tror jag det är den första lektionen, att man måste vara tydlig där. Och är man inte det, då får man förr eller senare problem. Det andra tror jag att man bygger mycket av verksamheten på enkelhet. På liksom ett ganska jordnära ledarskap. Man försöker inte att krångla till det. Man håller kostnaderna nere. Man bygger inte, vad ska jag säga, jättestora krångliga lösningar för saker som ändå går att göra enkelt. Det tror jag är 2 saker som jag tänker på en gång. Som jag ser oss Rusta.
Rusta grundades ju 1986 av Anders Forsgren och Bengt-Olof Forsell. Mm. Som vi såg när vi gick runt lite grann och ser här på morgonen. Ja. Och de är fortfarande ägare idag. Ja. Hur mycket involverade är de i arbetet fortfarande?
Nej, men så det här är ju entreprenörerna som startade Rusta 1986 och det här är ju deras baby. Och de har ju klivit ut sen några år nu, hade de linjeroller som de hade. De var ju vd respektive marknadschef tidigare då. Och 2012 så klev de ur de här rollerna och sitter nu i styrelsen. Och man kan väl säga att de är väl i olika mån då aktiva styrelsemedlemmar. Så de kör en del projekt på företaget. Och det fungerar väldigt bra. De är engagerade, de är passionerade. De är ju naturligtvis djupt kunniga kring företaget. Men helheten, strategierna, liksom hela vår expansionsplan och alla de sakerna, de driver jag tillsammans med ledningsgruppen. Men det fungerar bra. Vi har en bra symbios. Och det tror jag också var väldigt viktigt när jag klev på det här, att man känner att det finns en kemi. Där det här det inte blir antingen eller, utan det är både och på ett väldigt bra sätt.
Ni har ert huvudkontor här i Upplands Väsby. Mm. Och vad ser du som de absolut främsta fördelarna med att vara etablerade här?
Nummer ett skulle jag säga att det ligger bra. Det ligger mellan Arlanda och Stockholm. Och det är bra för oss, dels naturligtvis med kommunikationerna, med att kunna flyga in och ut. Varuhusen finns ju företrädesvis i Sverige, men nu även i Norge. Men sen så har vi också inköpskontor runt om i Asien. Vi finns i Kina, vi finns i Indien, vi finns i Thailand och ligger och köper in saker direkt därifrån. Det betyder att våra medarbetare reser dels ner dit, men vi har också medarbetare, vi har 70-75 medarbetare ute i Asien som också reser hit med jämna mellanrum. Så det är en fördel. Sen tyngdpunkten i vårt varuhusnätverk ligger ändå i Stockholmsområdet i Mälardalen, så att naturligtvis även av det skälet så är det bra att ha ett huvudkontor här där man kan sätta sig i bilen och åka ut till de flesta. Liksom, eller där vi har flest butiker i alla fall. Och sen så är vi också i färd med att bygga ett centrallager som ligger i Norrköping. Och det kanske inte ligger nära Upplands Väsby, men det ligger nära Stockholm. Så att man tittar då på liksom, där vi finns som hel organisation, så är det här det är en bra plats att finnas på. Det andra det är väl att det finns, vi ligger nu i Infracity och det finns plats att växa. Här. Vi är ett företag i kraftig tillväxt och vi behöver hela tiden mer yta. Och det ser vi också att det finns i de här kontorskomplexen som finns här, så att det är bra.
Här i Upplands Väsby finns också många köksbutiker och även flera olika bilfirmor. Mm. Hur ser du på kluster av den här typen? Är det positivt för Rusta om andra lågprisförhus etablerade sig i närheten av era? Arbetar ni på det viset?
Ja, alltså, för all detaljhandel så är det ju viktigt att man kan driva trafik, att man blir en destination på något sätt, och det tror jag gynnar alla. Alltså, ju tydligare man blir som en handelsplats, desto bättre, så att det är jättebra. Blir det mer konkurrens? Ja, men det är vi inte rädda för, utan det är väl jättebra tycker jag med konkurrens. Det driver ju bara förändring och att vi allihop måste liksom bli bättre gentemot våra kunder, så att jag ser inga nackdelar med det.
Du nämnde också ert centrallager i Norrköping, där ett då automatlager för pall kommer att installeras.
Ja.
Men i övrigt kommer det att vara manuellt trucklager. Ja. Tror du att just automatisering är ett effektivitetsverktyg som vi kommer att se mer av inom olika typer av verksamheter framöver? Kanske till och med direkt gentemot kund?
Absolut. Nej, men det är ju självklart. I en detaljhandelskedja så är logistik jätteviktigt. Alltså, har man inte en effektiv logistik, då kan man inte vara konkurrenskraftig. Man kan knappt växa, skulle jag vilja säga. Och det här är vår största investering. Vi lägger alltså in närmare 500 miljoner i att bygga det här stora centrallagret då. Och det är en förutsättning för oss att vi ska kunna genomföra den expansionsagenda som vi har och kunna skicka ut den här enorma mängden varor som vi liksom säljer varje dag.
Idag har Rusta 78 varuhus runt om i Sverige och sen förra året 7 varuhus i Norge. Och därtill har ni flera kontor i Asien och ni växer med 10-15% per år. Men förra året till och med 18%. Hur ser det ut i framtiden för Rusta och detaljhandeln i Sverige?
Nej, vi ser ju fortsatt tillväxt. Vi har redan idag en väldigt kraftig tillväxt i Sverige. Och, alltså både i våra gamla varuhus som ökar år från år. Men vi har fortfarande siktet inställt på att öka antalet varuhus i Sverige ytterligare. Och framförallt i Stockholmsområdet faktiskt. Så att vi har, precis som du sa, så ligger vi närmare 80 varuhus nu i Sverige. Men vi tror att vi kommer att kunna närma oss siffran 100 faktiskt i Sverige när vi är färdiga med etableringen ungefär. Så. Och sen kommer naturligtvis etableringen då utomlands där vi började med Norge. Och det har gått jättebra hela den lanseringen och där ser vi en ganska aggressiv etablerings. Takt även framöver och vi jobbar även på ytterligare marknader. Mm.
Vad har ni för framtida utmaningar?
det är ju växtverken, det är ju baksidan utav det här, det är ju att hinna med helt enkelt. Vi ligger nu på en fördubblingstakt på vart fjärde, vart femte år så dubblar vi omsättningen. Så ser det ut om vi tittar historiskt, och vi ser ingenting som indikerar någonting annat även om vi tittar framåt. Och det är klart att det för med sig utmaningar. Vi har redan pratat om lagerlogistiken till exempel. Det är klart att när alltså flödet av pallar och kartonger och lådor och containrar och så vidare, det ökar ju i minst samma takt. Men sen även om man tittar på personal så ser vi att de senaste 2 åren så har vi ökat antalet medarbetare med 37%. Och det är klart att när det är liksom hundratals nya medarbetare kommer in i organisationen, så måste ju vi måste ju vara väldigt duktiga på att dels attrahera de människorna och sen så snabbt som möjligt så att säga, hjälpa dem att förstå hur Rusta fungerar och hur de kan bidra och sen ta det här vidare. Och då är det klart att det är ju många frågeställningar. Hur bevarar vi våran kultur? Hur bevarar vi våran enkelhet? Hur ser vi till att folk kan, vet och lär sig sånt som de behöver för att kunna liksom växa med det här företaget. Men det känns mest som en väldigt spännande utmaning. Det känns mer som det än ett problem. Så att, men det är klart att det finns utmaningar, det är ju växtverken.
Och hur bibehåller man, eller finns det en Rusta-anda?
Oh ja, väldigt tydligt.
Vad innebär den?
Ett enormt engagemang framför allt för både företaget och en stor ansvarskänsla för det jobb man utför. Och det är verkligen slående. Jag kan nästan inte understryka det här nog. Jag tycker ändå att jag har jobbat i en del väldigt kompetenta organisationer. Men det som verkligen slår mig här är att folk vill verkligen göra sitt bästa och nästan identifierar sig, tror jag, med företaget Rusta och känner en stolthet över det vi faktiskt gör tillsammans. Vi är ju inte ett jätteföretag, men vi växer så det knakar, och det är ju tack vare liksom arbetsinsatsen från alla medarbetare. Det tror jag är en del. Sen tror jag att man aldrig är nöjd. Kanske låter lite slitet, men när man berättar det här nu, liksom hur vi växer och hur vi går in i nya länder och hur vi investerar och vi på något sätt levererar, så är inte det som tar över som känsla i företaget, utan det är ändå så att de flesta, både i ledningsgrupp och ibland medarbetare, så går vi nog mest att fundera på varför vi inte var ändå lite bättre och varför vi inte liksom hade kunnat lösa de där sakerna ännu lite bättre. Så att jag tror att det är en känsla av att inte vara färdig, att inte vara nöjd och att hela tiden försöka höja ribban lite grann. Det tror jag är, det tror jag också är en viktig del av Rustandan.
Ja, det är ju bra att alltid höja ribban.
Ja.
Men firar ni era segrar?
Oh ja. Roligt att du säger det, för att en av årets höjdpunkter på Rusta, det är någonting som vi kallar för Rustadagarna. Och de infaller alltid på våren i maj, och vi ska faktiskt ha den här veckan, så att onsdag och torsdag så samlar vi nyckelmedarbetare från hela koncernen. Så att vi har representanter från alla delar av Rusta, utifrån Asien, från lagren, från varenda varuhus, från huvudkontoret här. Och vi träffas dels därför att vi, liksom, ja, vi växer ju, så vi vill ju lära känna nya kollegor, men också prata jättemycket om vad som har gått bra och vad som inte har gått så bra, vad vi kan göra bättre, försöka förstå agendan tillsammans och sen fira ordentligt. Vi har alltid, så brukar vi ha en otroligt uppskattad och rolig sommarfest tillsammans där vi så att säga verkligen försöker klappa om varandra och fira allt det vi har gjort. Så att det var egentligen bara som ett exempel på vad vi gör. Men det är vi nog ganska bra på, tror jag, överhuvudtaget även under året, att risa och rosa varandra för allt det som vi har gjort.
Vad roligt. Mm. Hur är det med värderingar och i företaget? Mm. Är det någonting ni arbetar med?
Ja, väldigt. Jag faktiskt, en av de grejerna jag satte igång när jag började här, för att för mig igen då, man kommer från ett väldigt värdestyrt företag som IKEA. Så är det naturligtvis någonting man har med sig lite som referensram när man kommer in i andra bolag. Jag har jobbat på andra bolag också. Men när jag kom till Rusta så var det väldigt tydligt att här fanns värderingar. Det var inte, alltså, en del bolag kan ju vara, vad ska jag säga, ägda utav ansiktslösa institutioner där det enda som spelar någon roll är liksom hur mycket pengar man tjänar på sista raden. Det är inte Rusta. Och det är inte Rusta av det skälet, tror jag, att man har just haft två stycken väldigt drivna entreprenörer som liksom är passionerade kring att bygga ett företag. Liksom det är hur Rusta kan växa och bli ett bättre företag. Det är det som har drivit dem. Inte hur de kan tjäna en krona till hela tiden, utan de vill bygga ett företag. Och jag tror att det har lett till det här engagemanget på företaget, och det leder till en känsla som ingen hade kunnat klä i ord när jag kom in. Och då sa vi så här, det måste vi göra. Vi måste definiera för oss själva vad de här värderingarna, vad de handlar om. Därför att annars kommer det vara väldigt svårt att förklara det här för nya som kommer in. Jag kan känna vad det är, men jag kan inte riktigt beskriva det. Jag kan inte förklara det. Då blir det en ganska trög och lång process att bevara det. Så då sa vi, det måste vi göra. Så att vi jobbade under, det blir nog 1,5 år faktiskt, den tiden tog det. Att vaska fram, både uppifrån och ner och nerifrån och upp och i varenda del av organisationen, ett antal pelare som vi sa, så att det här är vad Rusta handlar om. Och det blev mod, det blev enkelhet, det blev engagemang och det blev tillsammans. Och det är 4 ord som vi inom hela företaget kände att det här är på riktigt, det här är inte påklistrat, det är inte liksom, nu kom Göran, nya vdn, in och sagt att nu ska vi vara så här, och så skriver vi något fint dokument som vi stoppar in i lådan, utan hela det här arbetet, det handlade om att säga så här, vad är Rusta faktiskt egentligen? Och mod, därför att vi har varit liksom, hela tiden varit en utmanare, vi har många gånger chansat och gjort jättestora affärssatsningar som ibland hade kunnat sänka företaget, men vi trodde så mycket på det så att vi gjorde det i alla fall. Man var väldigt tidig med att gå ut och öppna de här inköpskontoren ute i Asien, och vi har en betydligt större närvaro där än vad alla, ska jag säga, av konkurrenter är likadan, liksom i samma storlek. Eller den här 500 miljoner-satsningen på ett eget lager som är en enorm satsning. Alltså, det finns många exempel på där vi har varit väldigt modiga. Tillsammans, för det känns verkligen som en familj när man kommer in på Rusta. Det är lätt att känna sig välkommen. Vi gör grejer tillsammans. Vi lägger mycket tid på att träffas och att alla ska förstå vad vi ska göra. Engagemanget har jag redan pratat om. Jag tror att det är, alla skriver verkligen under på att alla är engagerade i det vi gör. Och sen den här enkelheten. Inte krångla till det, inte överorganisera, inte 50-sidiga liksom PowerPoint liksom presentationer eller jättelånga Excel-ark för att kunna genomdriva saker och ting, utan rätt enkla metoder, rätt enkla riktningar, och sen hålla fast vid dem. Och det är liksom våra 4 värderingar som vi har satt ner för oss själva, och som jag tror att om man skulle gå runt på Rusta, så tror jag att de allra flesta faktiskt skulle kunna redogöra ungefär som jag gör för dem, så att det här är vi. Det är väldigt mycket på riktigt.
Mm. Där är ni en likhet med Väsby som också vågar och gör. Och en annan likhet är att Väsby valdes 2013 till Sveriges miljöbästa kommun och är fortsatt i Sveriges toppskikt. För Rusta är ju även miljöarbetet också oerhört viktigt. Berätta.
Alltså egentligen, om man går tillbaka, om man går hela vägen tillbaka, zoomar ut lite grann, så säger så här, vi är lågprishandel. Och då vet jag att då sitter man alltid med bevisbördan på något sätt. Alltså, okej, ni har låga priser, men hur är kvaliteten? Så här, och hur tar ni ansvar för miljön? Så här, förmodligen inte, tror jag att de flesta skulle sitta och tänka. Och det här, det är någonting som jag verkligen vill utmana. Därför att jag tror att det sambandet behöver dels inte se ut på det viset. Och jag hävdar också att väldigt ofta ser det absolut inte ut på det viset. Därför att resursslöseri är förenat med kostnader. Och bara i det så ska man säga att det är oförenligt med lågpris. Alltså att ha en verksamhet där man inte är noggrann med material, med kostnader, med transporter, med CO2-utsläpp och så vidare. Då går det inte att vara en lågprishandel, hävdar jag. Och tittar man på framförallt de detaljhandlarna i Sverige som har vuxit och blivit riktigt, riktigt stora, så är ju de också, hävdar jag, ledande på det här området. Både IKEA och H&M till exempel investerar enorma resurser i det här arbetet. Så att det skulle finnas någon naturlig motsats mellan ett engagerat miljöarbete, ett engagerat kvalitetsarbete och lågpris, det hävdar jag, det är fel. Så. Och jag vill att Rusta som en relativt liten lågprisspelare i det här, och den ska gå i bräschen för vår storlek av företag. Och det första vi började jobba med, det var kvalitetsarbete för några år sedan när jag klev in i det här. Vi investerade resurser både ute i Asien men också här på kontoret i att höja ribban radikalt när det gäller kvalitet. Liksom våran ska säga, slogan, det är ju det här med mycket för pengarna, att vi alltid ska erbjuda mycket för pengarna. Och dålig kvalitet, det var våran startpunkt då, dålig kvalitet kan aldrig bli mycket för pengarna. Alltså oavsett hur lågt priset är, om det inte är en schysst kvalitet, om den inte är hållbar, om den inte är säker, om den inte är funktionell, ja, då kan den inte vara mycket för pengarna. Och då sa vi att allting som faller under den ribban, det måste vara säljstopp. Alltså plocka bort det från hyllorna, liksom stoppa det så tidigt ni kan, helst redan nere vid leverantörerna. Och det är ett jättearbete som har verkligen burit frukt. Och vi har minskat antalet kundreturer nu de senaste 2 åren här med 50%. Som vi ser som en sån grej, att vi märker att det här börjar göra skillnad. Vi har gjort SIFO-undersökningar där vi nu ser att kundens upplevelse av kvalitet och så ökar upp. Ja, varför pratar jag kvalitet när du frågar om miljö? Jo, därför att de här sakerna går nästan alltid hand i hand. Företag som inte jobbar strukturerat med kvalitetsarbete gör det väldigt sällan med miljöarbete. Och misslyckas man med det ena, så misslyckas man oftast med det andra. Och det här gäller framförallt i producentledet. Jag har bott och jobbat i Asien i en väldigt massa år och jobbat med väldigt nära fabriksgolv. Både med hållbarhetsfrågor, med miljöfrågor, med inköp och så vidare. Och jag har verkligen sett i verkligheten att de här två sakerna, de hänger ihop. Därför att det handlar egentligen i grund och botten om att du har ett tydligt strukturerat processarbete för hur du angriper de här frågeställningarna. Så vi började med kvalitet av den anledningen, och sen så nu så håller vi på att investera jättemycket i att sätta en hållbarhetsagenda som är mycket bredare, tycker jag, än bara miljö. Utan det handlar om hur vi tar ansvar som företag, och det här är ju en jättefråga. Och det finns många dimensioner på det. Det ena är till exempel då vad vi kan göra för att minska koldioxidutsläppen. Så. Och det här var en av ingångsvärdena när vi bestämde var vårt nya lager skulle ligga i. Och det här går helt hand i hand med att vara resurssnål och kostnadsmedveten. Så att vi gjorde en jättestudie på exakt var vi skulle lägga det här lagret. Dels med tanke på var våra produkter kom ifrån, dels var våra produkter säljs någonstans och hur vi har tänkt att vi ska producera, hur vi ska sälja och expandera. Så att vi minskade så att säga vårt koldioxidutsläpp med tanke på just det här. Men det gäller också frågor om hur och var vi köper in våra produkter till Asien. Och här finns ju en mängd frågor som dyker upp. Hur ser det ut för arbetarnas rättigheter? Har de liksom frihet att organisera sig som de vill? Får de en schysst lön för det arbete som de gör? Förekommer det barnarbete? Skitar de ner miljön? Det finns en hel uppsjö med saker och ting här. Och jag tror att den viktigaste, liksom, det första man måste göra för att överhuvudtaget ha en chans att ha kontroll på de här frågorna, det är att finnas på plats. Det är liksom det nummer ett. Och jag vet, tyvärr så är det så att i den här branschen så är det väldigt vanligt att man använder sig av agenter och man köper igenom någon annan som köper igenom någon annan och så vidare. Och någonstans på den här vägen så du vet inte vad sakerna produceras, helt enkelt. Och där har vi bestämt stenhårt att vi köper genom vår egen personal, genom våra egna kontor på plats ute i Asien. Och vi är väl så nära sanningen nu, så jag tror att vi över 99% av vår volym som vi säljer i våra varuhus då kommer ifrån våra egna inköpskontor som vi har då. Vi har dem på flera ställen, vi sitter i Shanghai, i Kina, i Shenzhen, i Bangkok, i Thailand, i New Delhi, i Indien. Och där vi har ungefär 75 stycken medarbetare som har direktkontakt med fabrikerna, som åker ut och besöker dem, som har en möjlighet att liksom skapa sin uppfattning om hur jobbar det här företaget? Så, hur ser det ut här? Ser det schysst ut? Finns det liksom en möjlighet för dem att faktiskt agera på ett sånt sätt som vi känner att vi kan stå bakom? Har vi örnkoll på allting och är allting fixat? Det är det jag sitter och säger så här, nej, absolut inte. Men det är det första steget som man måste göra. Det andra det är att man måste se till att man inte jobbar med så många olika företag så att det blir svårt att hålla kontroll av den anledningen. Så att ett av de senaste kontoren vi öppnade det var faktiskt i Indien. Och Indien är ju ett land där kanske så många associerar med en del CSR-problem och så. Och när vi startade det kontoret för blir 1,5 år sedan så sa vi så här att en del i strategin är det att vi ska vara jättenoga med vilka vi jobbar med och att vi inte jobbar med för många för att då har vi en chans att ha kontroll. Så att vi har totalt 14 stycken leverantörer där nere och vi är ungefär lika många anställda på kontoret där nere. Vilket innebär att då finns det ju liksom en rimlig relation mellan hur många vi är och vilken kontroll vi kan ha på de här företagen. Det andra är det att vi har sett till att de bolagen som vi jobbar med är inga småskuttar utan det är företrädesvis bolag som är vana vid att jobba med de stora amerikanska jättarna eller IKEA eller H&M eller andra bolag som under lång tid har drivit de här frågeställningarna vilket gör att vår startpunkt blir ganska hög från början och det gör ju att vi kan ju samverka också med de här bolagen för att, liksom, för att få en schysst nivå. Så.
De som är på plats, är det svenskar eller är det lokalt anställda?
Lokalt anställda i de allra flesta fallen. Vi har några europeer också och har haft. Men jag tror att det är jätteviktigt att man har så att säga, lokala medarbetare på plats. Talar språket, förstår kulturen, känner till reglerna, vet hur det fungerar. Men med erfarenhet av att handla med Europa och i de allra flesta fall faktiskt också med Sverige. Så att man vet vad är konsumentens krav här. Alla de här frågeställningarna som jag har pratat om det är saker som de har liksom 10, 15 och 20 års erfarenhet av att jobba med. Så att nationaliteten är inte det viktiga för mig. Det viktiga är att man förstår språk, kultur, lagar, regler och sen att man har en djup kompetens inom de här områdena. För det är det som gör skillnaden.
Du pratade om synen lite grann på CSR-arbete i Indien. Mm. Är det så att det har varit svårare i Indien?
Nej, men det finns ju väldigt mycket liksom, utmaningar överhuvudtaget i utvecklingsländer. Jag har faktiskt bott i Indien i nästan 9 år faktiskt. Och det är ju ett land av extremer. Jag tror att man har flest dollarmiljonärer i världen. Men man har samtidigt bortåt 250 miljoner människor som lever på ungefär en dollar om dagen eller mindre. Och man har plus då en enorm befolkningstillväxt. Snabbast i världen nu skulle jag tro, i alla fall bland de stora länderna. Och man tror väl här nu att man kommer att gå om Kina här nu om något årtionde eller så. Och det är klart att de har ju enorma utmaningar. Det kan man liksom inte vara naiv kring så. Och då blir det ju extra viktigt att vi är väldigt tydliga i vad vi står och att vi noggrant väljer vilka vi jobbar med och hur vi jobbar med dem. Att vi ger dem en möjlighet att, liksom, att faktiskt kunna leva upp till de kraven som vi ser som självklara. Men jag tycker ändå det känns positivt att kunna vara på plats och ändå göra skillnad och driva den här typen av frågeställning. Att kunna gå ner till en fabrik och liksom ha en diskussion med en fabriksägare där och säga så här, vi vill jättegärna göra affärer med dig, men då vill vi att du ordnar det här och det här. Och då kan ju vi göra skillnad. Och det är några av de stoltaste ögonblicken man har i karriären när man ändå har kunnat vara där nere och faktiskt gjort en stor liksom skillnad faktiskt genom att sammanlänka affärsutveckling med bättre arbetsvillkor till exempel för arbetare på golvet. Mm.
Härligt. För någon som vill göra karriär på Rusta, vad tittar ni på för personliga egenskaper?
Jag får nästan gå tillbaka till värderingar. Jag tycker är häftigt med detaljhandel är väl att det är väl ett av de få områdena som finns kvar i Sverige idag där du med väldigt mycket vilja faktiskt kan nå väldigt långt. Du måste inte ha gått på Handelshögskolan och liksom jobbat på något stort konsultföretag eller ha ett CV som är en mil långt, utan du kan faktiskt börja på golvet i ett varuhus och liksom sitta i kassan och jobba på lagret och liksom visa dig vara en jättebra säljare och så småningom liksom få ökat ledarskap och bli varuhuschef och gå vidare och så vidare. Så att jag tror att liksom, tittar man på värderingarna, det här med att ha ett engagemang, ha ett driv och liksom ha ett personligt mod och att liksom vilja att vara en lagspelare och vilja liksom jobba tillsammans med andra, det tror jag är jätteviktiga egenskaper. Så att detaljhandeln är väl liksom ett av de områden där det här som man kallar så här, den amerikanska drömmen fortfarande på något sätt är möjlig även i vårt samhälle faktiskt. Och det tycker jag är häftigt, oavsett om du är ung eller gammal eller vilket ursprung du har eller vad du har för utbildning och så går det ju fortfarande. Sen finns det ju naturligtvis ett andra tjänster också på bolaget där man måste vara så att säga påklädd med viss formell kunskap och göra sådana saker, och där det finns möjligheter att kunna göra en internationell karriär hos oss också, och mer och mer ökande så liksom i takt med att vi växer.
Så. Drömmar kan förverkligas hos Rösta.
Absolut, absolut, verkligen.
Med Näringslivspodden vill vi lyfta olika näringslivsfrågor och inspirera lyssnare till entreprenörskap och hållbar tillväxt. Vem tycker du vi ska intervjua i den här Näringslivspodden framöver?
Ja, ni har fått en ny, jag ska se, nytt högsta höns här för kommunen, och det var Hillevi här. Det hade varit jättespännande, lite om hennes visioner och tankar om vad som ska hända här framöver. Det har varit jättespännande.
Tack, bra tips. Ja. Tack för att du tog dig tid att vara med.
Tack så mycket.
Det var Näringslivspodden avsnitt 6 med Göran Westerberg. I det här avsnittet har vi pratat bland annat om framtidens utmaningar inom detaljhandeln, men också om olika framgångsfaktorer för Rusta, där Göran framhöll Rustas engagerade personal. Att en engagerad personal är en framgångsfaktor finns det också flera undersökningar som bekräftar. Personer som brinner för sitt jobb driver nämligen både lönsamhet, kreativitet, utveckling och minskar också personalomsättningen på en arbetsplats. Och att det går bra för Rusta, det råder inga tvivel om. Nästa avsnitt av Näringslivspodden kommer bli ett Almedalen special. Är du på plats i Almedalen och vill träffa oss, kontakta oss gärna. Alla kontaktuppgifter hittar du på www.vasbypromotion.se. Ha det så gott så länge. Hej då!